Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det dags igen för NHL-podden. Det är avsnitt 106 vi har kommit fram till nu och jag måste ju med varm hand ska jag säga välkomna Per Bjurman som är på plats i den heliga staden. Då vet ni att vi pratar om Tampa Bay. Alltså, hur är läget, Per?
Tack, det är fint. Jag sitter på Marriott Waterside, det klassiska hotellet, vägg i vägg med Amalie Arena.
Ja.
Och du vet ju hur fantastiskt det är här, downtown Tampa. Det har just kommit tillbaka från morning skate och fick gå igenom ett slagregn visserligen. Det kommer ju sådana här titt som tätt.
Ja, det är försommar nu alltså. Nu börjar de där eftermiddagsregnen.
Ja, precis. Men det var så varmt och skönt så jag hade ingen problem med det.
Nej.
Vi måste väl bara faktiskt berätta att vi försökte göra det här redan igår.
Ja.
Och han kom precis så långt som att du sa den heliga staden. Så sa jag, nej, det går inte. Jag var så trött och hade så mycket att göra och var så stressad. Så vi fick helt enkelt komma överens om och skjuta upp det. Jag kunde inte vara påklistrat glad och säga att vad trevligt det var här. Det var bara jobbigt.
Nej, du var knappt vaken ska jag säga. För att ni som följer bloggen, som många av er säkert, vet ju att det var bagaväckning för Björn att ta sig överhuvudtaget komma till Tampa Bay.
Ja.
Och sen så match på kvällen och sen så kom jag och kör upp han direkt på morgonen. För att det var enda tiden som realistiskt var möjligt. Men det visade sig att det var inte så lätt det heller. Jag menar, jag hörde ju på det. Det var inte ämnat för att köra en timmes podd direkt.
Nej. Men nu är jag desto gladare, piggare. Allt är fantastiskt.
Ja, men
livet är gott. Som någon sa när vi skålade på någon bar på South Howard Street igår.
Alltså?
It's good to be us.
Ja.
Det lät ju kaxigt, överdrivet. Jag tar i trä här, det kanske. Men härligt.
Ja, men jag kan tänka mig det. Var du på Tickebaren i natt igen, eller har du?
Nej, vi var alltså åt middag på South Howard Street, som är ett litet nöjesdistrikt här utanför. Ja. 5-10 minuters bilväg från downtown.
Ja, det var på den sidan, jag kan tänka mig. Då förstår jag vart ni var någonstans. Ja, just det.
Vi var på en Dubliners, heter det. Och såg då matchen mellan St. Louis och, eller San Jose och St. Louis. Och den ska vi ju diskutera ingående, den serien.
Ja, i allra högsta grad. Och där har du faktiskt varit på plats i de två första matcherna i St. Louis.
Ja, nu kan nog fan. I år kan ingen klaga på att jag och bloggen inte har varit på tillräckligt många ställen. Det brukar ju vara gnäll om att det bara är Rangers och Rangers. För att mitt huvuduppdrag från uppdragsgivaren Sportbladet är allra mest intresserad av Henrik Lundqvist, och så länge han är med så måste jag föra honom.
Ja.
Och därför har det blivit mycket fokus då på deras matchserie när de har gått långt, men nu när de är ute så har jag fan varit i... Jag var i Pittsburgh, Washington, Nashville, St. Louis och nu Tampa.
Ja.
Det kan ingen klaga på, tycker jag.
Nej, det kan man verkligen inte klaga på. Och det är tidiga flighter och var och varannan dag har det verkat som nästan. Så har det ju varit.
Ja. Ja.
Så att, ja, men... Det är ju dags för match igen. Du ska väl kanske ta en nap, sen är det dags att börja skriva intro och sen är det match igen.
Ja, jag tror inte jag hinner med någon nap idag. Jag tror bara jag gör det här, så byter jag om och så går jag till arenan. Jag har ju en sån laminat så jag kan komma och gå som jag vill där. Det är ju fantastiskt med tempo. Full season står det på.
Står det så? Alltså?
Ja, men det är ju... Den är inte så lång. Det är inte så mycket som återstår av den.
Nej, det är sant.
Men... Det kan vara sista hemmamatchen för året som vi ska se här.
Ja, just det. Usch. 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 Det var ingen rolig påminnelse.
Nej, men det kan det mycket väl vara, tror jag.
Ja. Men,
om det fortsätter som det har sett ut de två senaste matcherna framförallt, men delvis även i första. Min åsikt är att Tampa mycket väl skulle ha knappt, eller Pittsburgh mycket väl skulle ha knappt ledning med 3-0 i den här serien.
Ja, det är lika bra att ge oss på den här serien nu då.
Som ja, östra konferensfinalen mellan Pittsburgh och Tampa som nu står 2-1 till Pittsburgh och kan antingen bli utjämnad eller så kan Pittsburgh ta ledning med 3-1 då inför sin hemmamatch på söndag.
Ja.
Ja.
Ja. Jag kan ju hålla med lite i din spontana analys där om att Pittsburgh dominerar totalt, för så är det ju, och framförallt ju längre den här matchen har gått. Alltså första matchen måste jag säga, där var ju, det kan jag hålla med om att Pittsburgh hade lite bättre chanser, de kändes lite giftigare. Samtidigt så var det, gick det ju skönja en liten baksmälla på något vis, eller lite sån här svår, lite fokuseringsbrist efter de hade faktiskt petat ut President's Trophy-vinnaren Washington.
Och de gick, ja, lite kanske i första matchen där, emotionellt.
Exakt, och Bishop gick av och Tarleon som var borta ett tag, och det, då kändes det extremt starkt att Tampa ändå kunde vinna den matchen. Sen överlag vill jag säga att, alltså, att det är ju ganska, alltså, spelmässigt så tycker jag att Pittsburgh dominerar fullständigt, men Tampa har tack vare, inte minst Andrei Vasilevskiy, hållit sig kvar i alla matcher väldigt länge i alla fall, för den gick ju trots allt i övertid, den andra matchen, och Alex Killorn hade ett ribbskott i slutet av ordinarie tid. Och i den här tredje matchen ska jag säga, så är det ju 0-0 fram till 10 sekunder kvar av andra. Så att,
ja. Exakt, så har det varit. Men, och i game 3 här då, häromdagen, så var det ju så att de öppnade både första och andra perioden väldigt bra. För inledningen av första var typ det bästa de har spelat, vad Victor tyckte. Ja. Men grejen är att de får inte så många målchanser, och ska de ha minsta chans så måste de ta vara på dem de får.
Ja, exakt. Och då tycker jag ändå att de har generellt sett nu i slutspelet då, var liksom en styrka har varit den effektiviteten. Alltså jag har en kollega på jobbet som kallar Tampa lite grann för Leicester. Som sticker upp och är sylvassa i kontringar. Han har lite Islander-sympati liksom. Jag tyckte att vi satt i våra lägen. Det är det som har varit en styrka hos Tampa. Kutcher har gjort så mycket mål och sätter alla sina chanser. Sådär. Men,
vem på tidningen är det som håller på Islanders?
Ja, det kan ju tillslutnas. Ja, jag vet inte riktigt om han vill. Ja.
You say nu.
Ja, men det är ju faktiskt Linus Hedren som är redigerare. Som,
vad skulle du göra honom om det?
Ja, det är faktiskt helt okontroversiellt när du säger det.
Ja.
Men, ja.
Ja.
Å andra sidan känner jag så här att med Pittsburgh, alltså, det är ju inte kul att möta dem, alltså, som motståndare. Jag har ju fått sympatier från Washington-fans och Rangers-fans här liksom, att, på Twitter faktiskt. För att de känner igen sig i min situation här just nu. För att problemet när man möter Pittsburgh, det är ju att de har ju, det är ju verkligen tre kedjor som är världsklass.
Ja, nästan fyra alltså. För de har en väldigt bra fjärrkedja som också kan hugga till rätt för det med Matt Cullen.
Exakt, med 39-årig Matt Cullen har gjort mål i den här serien också.
Ja.
Och Brian Rust och Kunak eller de här lyckas också allt som oftast förflytta upp spelet liksom.
Ja, det är alltså, det är ju det som är Pittsburghs absolut största styrka. Det är ju djupet på forwardsidan.
Ja.
Som du säger, alltså man kan ju, det har vi pratat om förut, att man kan ha Strålman och Hedman inne och ta bort Crosby-kedjan, ta bort, men neutralisera och göra det väldigt svårt för Crosby-kedjan och kanske Malkin-kedjan. Men vad händer då? De kan ju inte vara inne hela tiden. Sen kommer tredje kedjan med Kessel och Hagge och Bonino.
Ja.
Det är ju nästan omöjligt att möta ett sånt lag.
Exakt, för det var ju som jag liksom förfasade, eller vad ska jag säga, som jag fasade för, ska jag säga, i förra podden där att
att
ja, nej, men att jag skrockade, vad säger man, ja, men att Hedman, visst, han lyckades.
Du befarade?
Ja, jag befarade, så heter det, tack. Att Hedman skulle, visst, han hade tagit bort Tavares i den där scenen på ett effektivt sätt och gjorde väldigt bra. Han gjorde även bra i Detroit-serien, det var lite färre riktiga stjärnspelare att fokusera på i matchning och sådär. Men i den här scenen så går det verkligen inte att matcha, så jag menar, vi har ju sett hur Hedman, alltså, han kan ju inte vara inne mot alla de där tre kedjorna. Och Brian Boyle har de satt på Crosby. Men det räcker ju inte. För då kommer ju Kessel Bonino in nästa vända och flyttar upp spelet igen. Och så blir det icing och så sitter man fast. Och så är de där sista fem minuterna av perioden bara en enda lång plåga. För då finns det ingen energi kvar i benen. Liksom.
Nej, det var ju en sekvens där när Coburn och vad heter hans backpartner?
Ja, i det fallet...
Suster! Ja. Det var Coburn och Suster. Vad fan, de var ju tillbaka på 2:20 eller något utan att komma ur zon.
Ja. Och det var så mycket mjölksyra i de där benen så att det fanns ju ingen energi.
Och de fick slå icing på icing och han var tvungen att ta time out till slut.
Ja. Ja. Nej, det är inte kul alltså. och som motståndare supporter i det här fallet och se Pittsburgh alltså.
För de är så dessutom har ju då Crosby verkligen kommit upp på nästan sin högsta nivå nu. Han är ruskigt bra.
Ja, absolut. Han är riktigt bra. Till och med Kunitz har ju sett bra ut och Hörnqvist är ju bra. Jag såg att Hörnqvist faktiskt har producerat näst flest high scoring chances i 5 mot 5 spel på hela säsongen om man räknar in både grundserie och slutspel.
Ja. Ja, meddelas kan att han var med på morgonvärmningen här. Det var ju lite frågetecken kring honom. Han tog ju en puck på handen senast, släppte klubban direkt och försvann ut de sista 7 minuterna.
Just det.
Och han var inte med på träning igår, så att det har varit funderingar kring honom. Men han var med på morgonvärmningen och enligt Sullivan så ska han spela. Han var dock inte tillgänglig för media ens mig.
Är det sant?
Efteråt. Så att, tyvärr, de kommer med fullt manskap igen för dig, Ekeliv, och de såg hungriga ut på morgonvärmningen.
Usch. Ja, men då måste jag bara påpeka, för du var ju på morgonvärmningen där, och vad var det som hände med isen egentligen? Jag fick ju lite hintar om att Tampa Bay kanske gör en fräckis. Eller
nej, det tror jag inte. Det är ett rör under isen på ena målet som har gått sönder.
Okej.
Och så en tredjedel av isen var avstängd under morgonvärmningen. Båda lagen fick bara värma på två tredjedelar av isen. Men så hett som det är här, när man kommer ut i den här ångbastun, så är man ju förvånad över att det finns någon is överhuvudtaget.
Ja, ja, men det är faktiskt ett litet problem som brukar vara en snackis den här tiden på året. Jag såg att St. Louis har i sin Scott Trade Center nu har börjat med stora så här avfuktande maskiner som bara dryers eller vad heter. Enorma sådana som de har ställt in i arenan nu fram till nästa match i St. Louis, för att annars kommer isen inte hålla liksom.
Isen är aldrig någonsin bra den här tiden på året någonstans.
Nej.
I St. Louis häromdagen så sa Ken Hitchcock, det ansökade, sa bara att jag har inte träffat en NHL-spelare på 3 år som har varit nöjd med isen. Alla tycker att det är alltid suger.
Ja. Ja, och det är exakt. Alltså dels naturligtvis nu så här långt in på serien när det är sommarväder ute i princip. Mm. Och dels också för att det är ju sånt arrangemang runt det här. Det är ju tokfullsatt och det är liksom intro på en halvtimme innan matcherna och grejer. Så det är hård prövning för den där temperaturen att hålla sig nere liksom.
Ja, men de lovade här att det skulle inte vara någon issue till matchen ikväll.
Jag svarade ju sms i alla fall att jag hoppas ju lite på det. För det kanske kan slow down Pittsburgh speed lite igen. Lite slask de kan spela på. Det har ni inte med emot alltså.
Nej, du vill få det. Men om vi ska fortsätta prata så är ju... man trodde ju möjligen att Pittsburghs försvar, alltså backuppsättning, inte skulle vara fullvärdigt för ett slutspel.
Nej.
För en lång slutspelsrun, men de har ju också visat sig att de spelar jävligt bra defensivt också.
Ja, det kan jag inte peka på som något tydligt svaghetstecken som man ändå på förhand kunde ringa in, att där kändes Tampa lite starkare. Och man tycker ju att Bishop ändå inför, när man tittar, och Bishop borde kunna konkurrera med Murray. Liksom. Där har ju Tampa fördelar. Liksom. Men, ja, jag är imponerad framförallt av backsidan där. Alltså, nu är det ju så pass att Matt är ju inte skadad. Han visste han kanske inte är 100% frisk efter sina hjärnskakningsproblem och allt det där. Men han är ju faktiskt petad nu. Han är ju uppsatt som healthy scratch. För att backarna, visst, jag tycker inte Justin Schultz nödvändigtvis är tillräckligt bra för att peta mäta, men sådana som till exempel Brian Dumoulin, att han skulle spela i första backpar i en konferensfinal och göra så pass bra uppe på 24-25 minuter per match och spela i princip klanderfritt i många matcher.
Och Trevor Daley har ju varit, trodde man ju inte så mycket på efter ett misslyckande i Chicago, men han har ju varit storartad.
Ja, exakt. Jag tycker han sticker ut i allra högsta grad, och även uttaget där med Lovejoy och Ian Cole har gjort några bra vändningar och sånt där som jag har tänkt på att han har sett kylig ut. Liksom.
Men... Ja, men även forward ser bra i defensiven. Liksom, du har Phil Kessel jobbar hem. Och liksom, bara en sån sak.
Ja, det är det som jag känner nu inför fortsättningen av den här serien, att Tampa har ju försökt spela sitt spel. Alltså, Tampa och Pittsburgh är rätt lika i spelsättet. De lever ju på fart och på liksom intensivt spel. Alltså, tempot i vissa matcher har varit helt galet i den här serien. Och det har blivit lite för mycket för Tampa. De har mött sin överman vad gäller speed liksom i spelet. Ja. Det är ingen styrka för Tampa här längre, som det är mot nästan alla andra lag.
Nej, de har ju några som, alltså till och med Kessel och Hagelin har till och med kört om Hedman.
Ja, exakt, faktiskt. Och man märker att Kurt, alltså, ofta har Kutcher av kedjan med Johnson och Kilorn eller Palatten som har spelat där har matchats mot Kessel, Bonino och Hagelin. Och det är liksom de kanske två snabbaste NHL-kedjorna idag nästan. Och där är det faktiskt, det är ju Kessel-kedjan som har mest possession i de bytena liksom. Det är de som för spelet. Så inte ens vår bästa kedja lyckas manövrera ut Pittsburgh i tillräckligt många fall.
Det är intressant det du säger med Mäte. Alltså vi har vår finska kollega här, Sami från Sanomat.
Ja.
Berättade det, han hade pratat med Mäte igår efter träningen. Mäte själv sa att det var inga problem med skador. Han har inga ursäkter. Och kan bara säga att han har inte varit tillräckligt bra.
Ja.
Det är tufft. Slutspel är tufft för the kids. Det är veteranernas tid på året det här, som Hitchcock också konstaterade igår.
Ja. Ja, det där det, jag tycker det.
Du såg ju Drouin hade ju, det gick ju, han har ju varit fantastisk i det här slutspelet, men vilket bedrövligt misstag han begick innan Pittsburgh fick göra sitt första mål.
Ja, exakt. Alltså det är så svårt att det där är ju kommer med rutin, men samtidigt har jag svårt att gnälla på Drouin också, för att det är ju just den där typen av vändningar som han har för sig som har gjort att han har flest assist i Tampa det här slutspel, i alla fall mest första assist. Men så gör han i fel läge med 10 sekunder kvar i perioden, då ska pucken bara ner djupt där.
Ja.
Det är ju en rutinfråga lite grann.
Ja, det är nog det. För övrigt måste vi, alltså, jag är jävligt fascinerad av Pittsburgh, deras forwardsutsättning framförallt. Alltså, för ett år, det är 4 stycken på forwardsidan som spelade för Pittsburgh Penguins för ett år sedan.
Är det bara så? Ja,
ja, det är Crosby och Malkin och Kunitz och Hörnqvist.
Ja, just det.
Och då var ju han rätt ny. Resten har alltså herr Rutherford fixat in under den här säsongen, eller inför den här säsongen.
Ja.
Och det är helt korrekt, så blev han ju faktiskt nominerad för GM of the Year.
Ja.
Och jag kan inte se att någon annan ska kunna hota. Det är han som har gjort mest saker, som verkligen har managed his team.
Ja.
Genom att sparka Johnson, ta in Sullivan som är en bra succé som coach.
Verkligen.
Och har fått det här laget, tagit rätt killar från Wilkes Bar och får skapa den här kemin och veta exakt vilka pusselbitar som ska in. Det kallar jag general manager.
Ja, verkligen. Alltså, men röstar man, är det där rösterna redan lagda eller går det att påverka en? Det är ju 3 som är nominerade, men är det redan klart vem som vinner? Eller?
Ja, det är redan klart vem som vinner. Ja.
Men det avslöjas först via awards förstås.
Ja.
Nej, men jag håller, alltså, som känslan är just nu tycker jag också att Rutherford definitivt, alltså det är extremt vasst jobb, för det är så många pusselbitar som säger det. Alltså bara 4 personer är kvar från i fjol på forwardsidan. Och liksom, alltså det är inte några givna succéer han har fått in heller som helt plötsligt har tokdominerat. Jag menar, Phil Kessel var ju utskrattad för något år sedan.
Oh.
Bonino var ju en sågad, tror jag ska inte säga, som att Brandon Sutter, det var ju många som tyckte den var lite konstig. Men Bonino har ju verkligen blommat ut nu. Och Hagelin kändes ju att det kunde gå, det var 2 ganska formsvaga spelare i det fallet.
Ja, men verkligen, de insåg att han, framförallt var det väl Sullivan som propagerade för den traden. Han visste hur man ska utnyttja Hagge.
Ja. Hagelin måste man nästan prata lite till om. Men jag vill bara säga, och som du sa med Daly där också, han var ju i allra högsta grad utdömd.
Ja.
Chicago tappade tålamod med honom direkt liksom, och Dallas ville ju bli av med honom också.
Men dessutom är det ju som succé med de här unga killarna, med Rust och Kunackel och Sherry.
Ja.
Ja.
Och Murray.
Ja, Murray. Det måste vi också prata separat om, vilken fascinerande målvaktsmatch det har blivit i den här serien. I och med att Bishop nu också då försvann. Ja. Det är 2 21-åringar som utkämpar Eastern Conference Finals.
Ja, det är så konstigt det här. För man sitter och analyserar hela grundserien och man har så mycket tankar inför säsongen. Och man försöker dra logiska slutsatser så här. Och sen när det liksom är konferensfinaler, då är det plötsligt Vasilevski mot Matt Murray. Och i den andra serien så är det Brian Elliott mot Martin Jones. Liksom.
Ja.
Det är inga Braden Holtby och Henke Lundqvist och Jonathan Quick. Liksom, utan
men du, när Bishop gick sönder där och såg ut av så fruktansvärt, då kom det sms från dig direkt att nu är det över, nu finns det ingen chans. Men så har det inte. Vasilevski har ju varit svinbra, framförallt i Game 3.
Ja, verkligen. Och han har varit han har varit, alltså man vet ju att han är bra, att han har potential och att han har spikat en. Han har gått till final i KHL som 19-åring och sånt där, och han har ju varit grym i JVM-turneringen när det har varit stor press på honom och sådär. Men att han, sen har han varit lite svajig i inhopp och sådär den här säsongen, så jag var inte helt säker liksom på att, för jag har ju hävdat att Bishop är MVP i slutspelet hittills fram till den här rundan. Men nej, Vasilevskiy har varit så pass bra att man nu känner lite grann att ja, Bishops kontrakt går ju ut här nästa säsong. Eller nästa sommar. Så det kanske är, när, i ett cap-strapped team som behöver spara på vissa håll och kanter, så kanske Vasilevskiy är den långsiktiga lösningen. Så är det bara.
Ja.
Han har visat det, att Bishop är kanske ja, man kan släppa honom inom kort här.
Ja, Iceman och övriga i Tampa beskriver Vasilevskiy som den största målvaktstalangen de har sett.
Ja. Ja, ja, så pass ord. Säger de till och med. Och jag såg Hedman sa väl det också efter den första matchen där, att de var inte dugg oroade när Vasilevskiy skulle kliva in i kassan och sådär. Det är klart de måste tala positivt om sin målakt, men det finns ett stort förtroende för honom i staben och så här, och han har ju verkligen visat att han är en...
Ja, han har visat varför. Ja. Det var ju framförallt en räddning på nära håll med plocken som var en riktigt riktigt fantastisk räddning.
Ja.
Som de har pumpat på highlights här. Ofta när de ser så snyggt ut med plockhandsken, men ofta så är det ju faktiskt så att de skjuter i den där stora handsken.
Ja, lite så. Det är lite så att man målakten försöker bara täcka stor ut som möjligt och öppnar upp plocken och så får han den i den liksom.
Ja, men det där var en riktigt sån snabb reaktion.
En sån tv-spelsplock.
Ja. Ja, imponerande. Du ville prata mer om Hagelin, sa du?
Ja, absolut. Jag tycker det är, alltså, man måste nästan göra det, för att han känns ju ändå, och det tycker jag är intressant att han har fått ett stort litet erkännande. Det är klart att det är en etablerad NHL-spelare som i allra högsta grad har fått erkännande tidigare, inte minst i Rangers-tiden och sådär, men det har varit mycket skriveri om Hagelin sista veckan, i både här i svensk och i nordamerikansk press, och att han är i allra högsta grad delaktig och en nyckel i den här kedjan med Hagelin och Bonino. Att han gör grovjobbet och att han får igång dem liksom, och hans speed som liksom kompletterar dem så väl. Och sen det faktum man kan kolla på statistiska faktorer, han har ju faktiskt bäst points per 60% eller liksom, ja, procent i det här, eller vad kallar man det för? Alltså, gör mest poäng per spelad minut, ja, helt enkelt, i slutspelet. Ja. Så det finns mycket gott att säga på många fronter om Hagelin.
Ja, Sullivan sa efter senaste matchen att, och det var ju helt korrekt tyckte jag, att han är ju inte bara snabb, det är det som står ut för alla noterar ju det, att han är fantastiskt snabb. Ja. Men han är en underrated hockey mind, eller hockey sense. Pratar om att han använder den här speeden till något konstruktivt hela tiden också.
Ja.
Och se till... Han gjorde det jävligt svårt för Tampa där. Man såg direkt att han var så här het och var överallt. Och det är så snabba förflyttningar i alla riktningar.
Exakt, alltså han är, ja, precis. Han flyger hem, han flyger fram. Det är liksom, alla håller riktningar, så är han... Liksom, han vinner 50-50-dueller nästan alltid. På grund av sin speed och sin ättrighet och sin giftiga liksom känsla för var han ska befinna sig också.
Ja.
Så jag kommer ihåg det, för det tror jag att jag har sagt i någon podd för typ 2 år sedan, att det som jag tycker är fascinerande med Hagelin är ju dels att han har den här speeden som alla som utmärker honom och som alla lägger märke till, men också att han är en av få spelare som bemästrar att ha puckkontroll och liksom hantera sin fart. Han är liksom inte för snabb för sitt eget bästa, höll jag på att säga, som vissa spelare. Jag tycker till exempel en sån som Stamkos, han har en förmåga att liksom bli lite slarvig med pucken när han kommer i för hög fart. Han kan inte hantera att han är så snabb ibland. Han är ju nästan bättre när han får stå och mata skott i stillastående istället. Så att, medan Hagelin, jag noterade till och med när han var i Södertälje under den här lockouten 2013. Där, och man fick se han mot sämre motstånd när det liksom blev ännu mer tydligt hur extremt snabb han var och vilken kontroll han hade på pucken i de lägen också. Så att, jag tycker både Hörnqvist och Hagelin har ju verkligen de känns ju tokgivna här att de ska presenteras i World Cup-truppen för Sverige här nästa vecka.
Ja, det måste jag verkligen hålla med om.
Det är ju på fredag.
Ja.
Det är ingen snack om det.
Nej, det tycker jag du är helt rätt i. Apropå Hörnqvist också, så har det ju varit roligt om att jag har sett så mycket bilder när han skäller på lagkamraterna.
Han är jättesur.
Alltså, ja, men jag pratade med Hagge om det idag. Han säger, ja, vi har alla otroligt roligt åt det, så han är ju bara sånt. Det är lika på träningar, det är lika jämnt. Han är så uppe i varv, så engagerad och så passionerad. Så, ja. Så han bara driver på alla. Och är inte rädd för... Det är Crosby och det är Letang och han står i.
Ja, det är, exakt, det är det som är så fascinerande. För det är liksom... Så fort de zoomar in bänken där liksom, då sitter det ett åskmål bredvid Sidney Crosby liksom. Jag skulle aldrig våga skälla på Sidney Crosby liksom. Han är ju livsfarlig. Han bryr sig inte, han kör bara på. Han är så inne i matchen så att han vet inte vem man pratar med nästan, känns det.
Nej, det är bara bra så här. Alla blir, man får sig en kick sen på bänken när han kör igång, ja. Och det har ju länge varit, när de tränar på somrarna, de NHL-svenskar som bor i Stockholmsområdet, de tränar ihop då ute,
ja.
I,
ja, just det.
Björkänge, vad heter det?
Ja, Segeltorp eller?
Ja, just det, något sånt där, under Puddingsleden.
Just det.
Och då är det ju Bengan som ser till att alla gör sitt bästa hela tiden också. Fast det är helt frivilligt. Och Douglas Murray var inte alltid så glad. Tyckte att han kan ge fan i mig.
Ja, det är så pass alltså. Ja,
ja, och annan säger, ja, om vi ändå är här så är det lika bra vi gör, annars ska vi åka hem.
Ja. Ja, det är, jag blir inte förvånad alltså, med tanke på hur Hörnqvist beter sig här. Alltså.
Nej, men det är roligt att se, fantastiskt.
Engagemanget. Ja, och han gör ju mål, han är riktigt bra alltså. Han är riktigt bra nu.
Ja, det är. Sen har vi det var ju roligt också, den här intervjun med Pierre Maguire som varit en grej med Phil Kessel.
Ja.
Han klagade på att han hade hur det var med hans andedräkt.
Ja.
Your breath. Ja, och vad hände idag när vi kom in i omklädningsrummet? Då har lagkamraterna placerat en jättedunk munvatten på, på hans plats i omklädningsrummet.
Ja.
Ja, så de har det.
Ja, det är klart. Det är ett hockeylov förstås.
Ja.
De måste ju ta alla chanser. Ja, det där blev ju en grej. När han, alltså nu börjar jag prata amerikanska. Det är en grej.
Grej.
Ja, men ja, Phil Kessel alltså. Det är så många man kan ta upp i det här laget som är i sån extrem form och så lyser av självförtroende.
Det finns många storylines där. Ja, om hur vilket lyft har varit för honom att komma till Pittsburgh. Inte behöva vara i den cirkus som är i Toronto och inte heller behöver vara nummer ett, den allting ska hänga på. Det passar inte hans personlighet alls. Det här verkar ju trivas med fruktansvärt bra.
Exakt, och det känns som att det här är ju ett lyft för hela alltså Malkin och Crosby också, för det har varit långa sessioner i det här slutspelet som inte de har producerat. Och då har de kunnat luta sig på att ofta är det de som hamnar i skottgluggen, men nu är det andra som har klivit fram i deras ställe.
Ja.
Så att, jag menar, det här hjälper ju verkligen, alltså den här bredden hjälper ju allihop, även stjärnorna liksom.
Ja. Ja, jag är fascinerad av dem. Och de har den här karisman, den här looken hos ett lag som är på väg mot något stort.
Som du påpekat redan från början nästan, höll jag på att säga.
Ja.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja. Och det finns ett lag till som har den looken. Och de spelar i den andra konferensfinalen.
Ja.
Och de heter San Jose Sharks.
Ja, det är bara att konstatera faktiskt.
Ja.
Precis som, där måste jag ändå säga att precis som i Tampa Pittsburgh-serien så är det ett lag som har varit bättre i alla tre matcher, även om det står 2-1.
Ja, verkligen. Där borde det nästan vara så att det stod 3-0.
Ja.
Men St. Louis vann den första av de ganska tråkiga matcher som har spelats i den där konferensfinalen. Jag var på två av dem, som sagt, i St. Louis. Denna håla. Och det var en enorm skillnad att komma hit faktiskt och se den här första perioden här i förrgår var som man var wow, just ja, det är så här slutspelshockey, inte det vi satt och försökte hetsa upp oss över i Scott Trade Center.
Nej, just det. Nej.
Och det är bra konstigt. De är ju, som Hitchcock har konstaterat, de är spegel, de möter sin egen spegelbild, tycker de. Mm. Och det är ju två tunga lag, och St. Louis försöker ju spela, de försöker ju verkligen dra ner tempo.
Ja, ja. Ja, men det, på något sätt så är det alltså San Jose verkar vara det lag som verkligen sätter grus i det här St. Louis-maskineriet. Som jag brukar tugga på med. De har liksom de här styrkorna också, att de har bredd i trupperna, de har bra backpar och flera kedjor, och de har en målakt som har spikat igen i slutspelet. Men det hackar ordentligt för St. Louis. De kommer inte åt San Jose. Alltså det...
Nej, de gör ju inga mål. Alltså de har blivit nollade två matcher idag. Det är ju riktigt bedrövligt den här tiden på året.
Ja.
Det går ju inte. Och de skapar inte särskilt mycket chanser heller.
Nej, precis. Exakt. De har väldigt svårt att liksom komma in på mål och verkligen skapa de här farliga chanserna. Medan, och så blev jag lite frustrerad också i den här Game 2 till exempel. Nu såg det bättre ut i tredje matchen på den fronten. Men då tog de ju onödiga, liksom, lite frustrerade utvisningar också. Det var liksom Backes och Bowmeister och Brower och sådana här rutinerade spelare som åkte ut.
Det funkar inte. Man såg ju igår hur de verkligen är frustrerade när Brower kommer tillbaka till bänken och slår sönder klubba. Står och slår den 6-7 gånger.
Ja, det är ju tecken på att det, man inte är helt tillfreds med situationen. Så att...
Nej, det är som du säger, det är grus i maskineriet. De har inga svar. De vet inte vad de ska göra, känns det som.
Nej, precis. Och samtidigt så är det, känner jag lite grann med San Jose, att de har... Ja, de är som Pittsburgh. Alltså det är så många spelare som är i form och som är uppumpade med självförtroende och som känner sig ostoppbara på något vis.
Ja, exakt så. Och den där första kedjan, den är ju så jävla underbar att se bara, med Thornton och Pavelski och Hertl.
Ja, han är extremt bra han också, Hertl, som gjorde flera mål där. Ja.
Och ser så glad ut hela tiden.
Ja, han ser sannolikt oproportionerligt glad ut faktiskt.
Ja. Nej, man måste ju verkligen hylla Joe Thornton som alla har hoppat på i så många år för att han är no show Joe. Ja. Nu är han ju big show Joe.
Ja.
Och charmig och rolig på presskonferensen igår när han säger I know I'm a great player.
Ja.
Och så flina. Det är lite många som säger det. Man har svårt att säga att Crosby sätter sig och säger det.
Nej, det finns inte att man uttrycker sig på det viset som NHL-spelare idag.
Nej, men han har ju rätt. Han är en great player.
Han är en av de absolut bästa i världen. Så är det bara. En av sin generations bästa spelare. Han har inget att skämmas över.
Och när han har det här självförtroendet och när han ser ut så där, det är så härligt att se honom. Han är så stor och ändå rör sig så... Han rör sig inte alltid fort, men han rör sig så snyggt.
Ja. Han har enorm förmåga att skapa sig tid så att han inte behöver vara snabb hela tiden. Och täcka pucken med sin stora kroppsljud. Han har en extrem kontroll över sin kropp. Och ett spelsinne utöver det vanliga. Så den passningen till Hertl till exempel på det sista målet han gjorde, tror jag, när han passar bakom målet.
Ja, den var ju så magisk.
Ja. Den passningen, jag nästan har inte sett en liknande passning tidigare, att man ens tänker tanken att man kan slå en diagonal passning bakom målet på det viset.
Men även när de... Ja, vi måste ju... Powerplay kan vi prata om. Det är ett av de bästa som har funnits, deras powerplay.
Ja, det är attraktioner som skriker om det.
Ja, och man frågar dem om hemligheten. Och det är ingen annan hemlighet än att de har spelat ihop länge. Det är som med Daniel och Henrik Sedin. Det är ingen telepati med dem. Utan det är bara att de har spelat ihop så länge så de känner varandra.
Ja.
Och det har den här coren av spelare i San Jose. Så ute i deras första PP... De har ju varit ihop hur länge som helst och de hittar varandra hela tiden och får en sån jävla fart på pucken. Det är ju det.
Ja, de har precis. Och de är så smarta också, för det tycker jag är en nyckel i många powerplay som funkar och en nyckel tvärtom för liksom powerplay som inte håller. Det är den här rörelsen också. Att alla egentligen kan dyka upp på vilken position som helst. Alltså, Thornton kan vara bakom mål, sen kan han dyka uppe på point en stund och sen så är han på ena kanten och andra kanten. Det är en Couture kan vara liksom sniper i mitten och han kan vara på kanten också. Liksom. Man vet aldrig vart de har dem, förutom de själva. De vet alltid vart de är. Liksom.
Ja, är det bara är det öppet för Brent Burns och han bombar på sitt fruktansvärda skott.
Ja, exakt. Han, liksom, han är ju back och han fortsätter att bara ösa in mål vare sig det är grundserie eller slutspel just nu.
Ja, det är... karaktär, min sak.
Ja, de har ju the swagger får man verkligen säga, San Jose. Ja. 5+ på utseendet på många spelare här.
Ja. Ja, framförallt Burns och Thornton med de där helt sinnessjuka skäggen.
Ja, pratar man slutspelshistorik genom tiderna så går ju de upp i toppen nästan direkt här. Alltså.
Ja, nu är det ju inga slutspelsskägg, de har ju odlat dem hela säsongen.
Det är sant, det är deras image. Det, är deras, det ingår i deras identitet. Alltså.
Men det har blivit bra. Jag sätter på nära håll under de där dagarna i St. Louis så åkte jag en dag ut till deras hotell utanför stan för att göra en intervju med Johan Hedberg som är i tidningen idag.
Ja. Ja.
Och då satt vi och fikade. Då kom han gående och som alltid bara flinade hela tiden. Ja. Joe Thornton. Han bara kom fram och pratade med Johan och Melker som satt där och så vände han sig sträckte fram handen och sa bara, I'm Joe.
Ja.
Yeah, I know.
The average Joe där som kommer. Ja.
My name is Joe. I'm Per. Och enligt Johan så är det en av de roligaste, han säger det är en av de roligaste människorna han någonsin stött på. Det är fruktansvärt roligt att ha omkring sig omklädningsrum och så.
Ja, det kan jag tänka mig. Det har man ju sett i lite sådär, bakom kulisserna klippat. Det är kanske inte den bilden man har av Joe Thornton när man bara läste. Han är ju blaskor hit och dit. Men...
Och Johan svär på också att han har spelat i 13 år och i NHL och har spelat hela sitt liv i hockeylag. Och han säger att han aldrig har varit i närheten av sån bra stämning och sån kemi som de har i San Jose Sharks just nu. Ja. Så det är verkligen en familj och de har så enastående kul. Så det är därför de vill inte att det ska ta slut. De vill fortsätta ha så här roligt. Ja. Ja. Jag tror att sånt betyder en del också.
Det tror jag i allra högsta grad. Det är extremt viktigt. Alltså. Och en annan spel, man kan prata, här känns det lite grann som i San Jose att man kan lyfta fram spela hit och dit också. Det är precis som i Pittsburgh att det finns så många exempel på formstarka killar som är värda att lyfta fram. Vi har ju Donskoj som har varit jättebra. Ännu en finländare som är ung och på frammarsch liksom. Och vi har Joel Ward som har varit en bra förstärkning.
Perfekt. Perfekta sådana pusselbitar de har fått in. Ja, Paul Martin.
Exakt. Det måste man ändå säga. Och sen tycker jag också att det är häftigt med Couture. Som ju leder väl fortfarande poängligan i slutspelet.
Ja, det ska vi titta på här.
Ja. Och som ja, alltså frågan är om han har eventuellt kanske kollar man på hans statistik genom åren så har han legat på nästan 60-70 poäng i flera år i rad och då är han trots allt ändå andra center bakom Thornton.
Så han, han leder med 20 poäng.
Ja. Så han har ju inte varit första center ändå producerat så mycket poäng flera år i rad. Och i år så fick han en riktig skitstart på säsongen när han åkte, skadade sig på någon träning och vred till och fick gå på kryckor och i flera månader och var borta i början av säsongen. Och sen så fick han en blodpropp i benen i december och det, liksom, det var bara skit. Liksom. Och sen så kom han och svarade upp med det här slutspelet och den här säsongen som det trots allt ser ut att bli för honom.
Ja.
Jag tycker det är så konstigt för innan säsongen överhuvudtaget när vi pratade San Jose var inte vi jättespända på deras säsong. Det var ju kändes lite tråkigt med Peter Bohr liksom.
Ja, vi ifrågasatte om Peter Bohr var verkligen svaret på San Joses problem.
Ja,
det trodde vi inte alls.
Nej, exakt. Och vi kände så här, när vi pratade om Joe Thornton så pratade vi inte om hans skägg och hans sköna swagger. Utan vi pratade om att han hade ju bråkat öppet med Doug Wilson. Och det kändes inte som att San Jose hade bäst harmoni i sitt omklädningsrum liksom.
Nej.
Och nu helt plötsligt så är de ju... The lag nästan. Det är de och Pittsburgh som är en hel... Just nu känns det som att de spelar i en egen liga nästan. Alltså, de är ju ett hack före.
Ja, jag tror att de kommer att spela Stanley Cup-final.
Ja, värde under har skett naturligtvis, men som det ser ut just nu så är det så känns ju de ruskigt, ruskigt bra. Det är de tre första matcherna att bedöma så är det ingen snack om saken. Det är de två bästa lagen.
Ja.
Så att... Och det tycker jag är kul också faktiskt. Det var samma tendens förra året att det är verkligen de bästa offensiva lagen som vinner Stanley Cup nu för tiden.
Alltså... Ja, och vad som också har framkommit det här var väl kom jag att tänka på när jag lyssnade på Svenska Fans podden.
Ja.
Att var de som nämnde det att det har en tendens som är tydlig att man måste ha skills i alla fyra kedjorna. Det duger inte längre med att ha några brunkare bara.
Nej.
det går inte.
Nej, exakt. Det är, så är det bara. Det är bara, och så tycker jag det har varit så en tydlig sån tendens de sista åren.
Att... Ja, men det är ju svårt och är man tillräckligt, det kan man bara ha under en kort period, för att det, är man tillräckligt, har man tillräckligt mycket skills i en tredje eller fjärde kedja, då får man ju ett större kontrakt sen.
Precis, och det är ju precis det som har drabbat Chicago nu. De lyckades inte, det var ju deras bredd som fällde dem den här säsongen. De hade inte skills, de fick inte produktion och secondary scoring från sina tredje och fjärde kedjor liksom.
Nej.
Så att, och det är lite det som är problemet för både St. Louis men kanske framförallt Tampa mot Pittsburgh här, att ja, det är, när inte Kutjerov och Drouin och så här gör målen, då är det, visst Brian Boyle har gjort peta in och kassar där, men de får, det är Namestnikov och JT Brown och Paquette, de här, de kliver ju inte upp och sätter kassar i samma och liksom flyttar upp spelet i samma grad som till exempel Kallen och de här gör, och inte minst Bonino. Och
det är som du säger, det är lika med St. Louis. Tarasenko gör inga mål i den här serien. Och han hade en lång utläggning om honom igår. Itch.
Ja, ja.
Det sa jag kanske redan.
Nej, nej.
Jo, apropå det här med erfarenheten.
Ja,
det var ett jävligt långt utläggning.
Ja,
han fick frågan vad ska... Vad behövs för what can happen to get him going, frågar om Tarasenko. Och Hitchcock svarar, the thing that could help him, we can't give him, which is more experience.
Ja, just det.
Can't give it to him. Och så säger han, the playoffs are for veteran players. The veteran players on both teams have this thing dialed up. Mm. Så de har bara tagit bort Tarasenko, han har inte lärt sig hur man hanterar det.
Nej. Nej, jag så är det bara. Det är, erfarenhet är ju extremt viktigt i slutspel. Så är det. Jag som ofta refererar till mitt Tampa Bay, jag har ju många exempel på det. Det tog ju tvärstopp för första året med det här bygget när de mötte Montreal 0-4 matcher. Och nästa år så hade de samlat på sig med erfarenhet och visste vad det betydde, och då gick de till final.
Ja. Det är också anmärkningsvärt vad gäller målvaktsmatchen där då. Så Martin Jones har hållit 2-0 i rad och är ändå inte liksom huvudstoryn där.
Nej.
Han har ju varit bra, men det har ju framförallt handlat om att laget har varit bra. Att se till att St. Louis inte har fått så mycket chanser.
Exakt, det är nödvändigtvis inte Jones som har stått på huvudet här och räddat matchen åt dem. Utan han har gjort sitt. Stoppa puckarna som han ska. Och sen har de haft produktion framåt. Och på samma sätt vill jag säga, visst, Elliot har kanske haft några tveksamma ingripanden i de två senaste matcherna. Men det är inte han, det höll med, det var någon, om det var Jeremy Rutherford som deras kille i St. Louis heter, deras speedwriter. Att det problemet i St. Louis, det stavas absolut inte Elliot nu bara för att han blev utbytt i förra matchen.
Nej.
Han är bra. De har betydligt större problem än så att prata om och diskutera och förbättra.
Ja.
Det är verkligen ingen målvaktsmatch just nu som utspelar sig mellan San Jose och St. Louis, utan det är en offensiv kamp som San Jose är överlägsna i.
Ja, så är det. Men samtidigt, vi sitter här och säger, ja, nu känns det mer eller mindre klart att det blir...
Ja, det låter så, ja.
Men de har bara ledning med 2-1 och det, ibland händer det saker i slutspel som ingen räknar med, och momentum kan svänga och så.
Ja.
Så står det plötsligt 2-2 här i natt, i den här serien, då är det up for grabs igen.
Exakt, så är det. Och jag tycker i St. Louis fall så kan det vara en sån här momentum switch, göra mycket, för att alltså bredden, på pappret ändå så tycker jag att det finns ju verkligen potential där. Alltså, jag menar, Berglund, vi har Stastny, alltså Sten, ja. Tarasenko, Brower, Fabry, Swartz, det finns ju extremt mycket, många som, det känns som de är underpresterade, alltså kan de bara hitta ett sätt att bemästra sig också, att möta dem på något sätt, så borde de ha potentialen att kunna göra det. Just nu ser jag inte det ske, men det finns ju mycket.
Ja, det finns mycket mer att ta
på plats.
Det var konstigt, man trodde man skulle få se St. Louis allra bästa match igår, och det fick man verkligen inte.
Nej. Och de som trots allt har nästan spelat bättre på bortaplan i det här slutspelet.
Ja, men nu, det är oroande för dem att frustrationen blir så tydlig.
Ja, exakt.
Men det är klart, har man nu inte gjort mål på två matcher, så är det fruktansvärt tungt.
Ja. Ja, det är lite konstigt där återigen som man sitter och spekulerar på förhand. Alltså, de lyckas få ut både Chicago och Dallas som var de stora hindren i Central Division, den bästa divisionen. Men så möter de på ett Sharks här som slutar trea bakom Kings och Ducks i grundserien. Och så är det de som är det stora hindret som de inte lyckas bemästra just nu.
Nej, men de har å andra sidan fått bort Los Angeles, sitt stora spöke. Och sen, ja, sen Nashville, som de hade större problem med Nashville än vad de har haft med St. Louis hittills, ja, kändes det som.
Absolut. Ja, det...
Ja, så blir det dem i final, då tror jag fortfarande på Pittsburgh. Jag tror att den sortens lag inte passar dem så bra.
Nej, det är faktiskt möjligt alltså, för att nu ser vi lite grann i Tampa-serien att det är två stycken väldigt likadana lag som möts. Mm. Och då är det Pittsburgh som drar längsta strået ganska tydligt.
Men det kommer att vara två olika filosofier som möts i finalen, oavsett vilka kombinationer vi får ihop här.
Ja, ja. Så är det. Det går... Ja.
Okay. Så är det. Ja, spännande. Du kommer väl att vara uppe i natt och se det här och ha ångest och så.
Ja visst, jag kommer ha sån här superångest igen som vanligt. Det har varit en plåga att sitta uppe de här nätterna och se att Tampa Bay blir utspelade. Och usch. Jag jämför lite med från Pola här, att det känns lite grann som, jag har två exempel. Jämför lite grann med när jag spelade tv-spel för några år sedan och spelade NHL så här. Och så spelar man på All-Star mot datan, alltså när svårighetsgraden All-Star. Och tycker att man är rätt bra på det här. Liksom. Det är ändå All-Star. Man kommer in på kassan och gör en massa mål och dominerar. Och sen skruvar man upp till Superstar. Och sen plötsligt funkar inte de grejer man brukar göra. Liksom. Det är bara att ta tvärt. Och det blir mål. Liksom. Då datan straffar en så fort man gör en misstag. Liksom. Det känns lite grann så att man tycker man har gjort det väldigt bra i slutspel lite. Så sen så svänger man upp ett hack. Och så bara tar det tvärstopp. Allt som var funkat tidigare, det funkar inte längre.
Nej, men det var nog så. Vi var ju inne på det förra veckan att Tampa har nog haft det lite väl lätt på vägen fram här. Detroit och Islanders var inte det mest avancerade motståndet.
Nej, exakt. Och nu helt plötsligt så stöter de på ett lag som dels på pappret är extremt bra, men som både är formtoppat och har fått ihop i gruppen. Liksom. Det klarar inte dagens Tampa Bay som de är formade just nu av. Det måste till någonting radikalt.
Ja, men ska ju sägas dock att de är inte särskilt, de sitter oroliga ute i omklädningsrummet och så här. Viktor och Strolle och så, de är lugna och fina. Verkar ha tillförsikt inför det som komma skall.
Ja, och jag hoppas att mina böner på nätterna om att Steven Stamkos ska kvickna till här kan besannas här snart.
Ja, det är inte aktuellt idag i alla fall. Han var med på Morning Skate och satt efteråt länge och pratade med media. Och han hade ju vanlig tröja på sig, ingen röd längre.
Nej.
Men ja, han äter ju blodförtunnande medicin och man kan inte riskera något.
Nej, precis. Nej, det känns som att det är lite falska förhoppningar man har där som supporter. Jag har svårt att se att han återvänder till det här slutspelet uttaget faktiskt när han fortfarande går på den där typen av medicament.
Ja.
Det tror jag inte. Men du... Jag har skrivit upp några namn som MVP. Jag tänkte att vi skulle försöka komma fram till vem som vi tycker ändå är Conn Smythe-vinnare just nu.
Okej, ja.
Se om vi lyckas komma till något svar alltså. Det här kommer man ju återkomma till naturligtvis. Men, ska jag läsa min lista?
Får jag se? Ja, det kan du väl få göra.
Så får vi se. Jag har skrivit upp till och med 10 namn här. Men,
herregud, ja, det finns inte så många kandidater.
Nej, så många kandidater kan det inte finnas. Men du får se om det är någon du vill flytta upp eller... Om du tycker jag är helt ute och cyklar eller om du håller med om ettan. På tionde plats har jag skrivit Brian Elliott. Nu har han tappat lite sista tiden här, men han, så som han har sett ut hittills och den tryggheten han har varit för St. Louis att äntligen ha en målvakt att lita på. På nionde plats Crosby.
Mm.
Han har ändå kommit fram nu. Han ligger efter några killar i Pittsburgh där, men jag tycker ändå han har reser.
Jag tror att han kommer att segra uppåt på den här listan.
Ja, det känns som att han tar steg för steg här nu. Skär för skär. På åttonde plats så skriver jag ändå Marlin Jones.
Mm. Ja, visst.
Och på sjunde plats, det blir mycket San Jose här, då har jag Logan Couture.
Ja, det är ju såklart. Han leder på ändringen, då är man med i diskussionen.
Ja, absolut. Så på sjätte plats så har jag Nikita Kucherov, som faktiskt har neutraliserats lite här i Pittsburgh-serien. Han gjorde en fin assist här. Men generellt sett så har hans kedja inte kommit upp i nivå mot Boninos och Kessel och Hagelin. Och sådär. Annars har han gjort 9 mål de första två.
Om Kucherov vinner Conn Smythe, då får du en första klassresa till Tampa efter finalen.
Åh, vad trevligt. Då hoppas jag på det. Men jag kan förstå varför du säger detta, för det känns inte så otroligt. Men på femte plats har jag, trots att jag tycker backuppsättningen i stort har presterat väldigt bra, så är ju den stora nyckelfaktorn är ju Chris Letang. Som ju spelar över en halvtimme på match och som är ruskigt bra. Alltså. Både är defensivt och offensivt och spelar lite på gränsen. Han är lite sådär småful också, tycker jag. Jag minns fortfarande för en match 2009 som jag inte kommer släppa i någon grundseriematch mellan Tampa och Pittsburgh. När jag tror det var Dominic Moore som spelade Tampa på den tiden, gjorde ett mål nära kassen och lyfte händerna för att fira som han ju gör. Då kommer Chris Letang och kör en cross-checking rakt i ryggen på honom så att han flyger in i sargen, kortsargen bakom. Och sen åker jag bara därifrån och tittar lite ilsket.
Ja.
Så det är min bild av Chris Letang. Men jag kan ju inte förneka att det är en extremt...
Han har ju en edge to his
ja, han är, style. Så exakt. Är det. Han är lite, precis. På fjärde plats i alla fall så har jag satt Joe Pavelski. Och nu topp tre. Då har jag på tredje plats Victor Hedman.
Ja.
Nu har jag faktiskt inte med Bishop på den här listan som jag har snackat om. Han har varit MVP för Tampa. Men det känns svårt nu när han är borta och ha med honom på den här. Och Hedman har ju varit extremt viktig i de här första serierna. Och jag tycker han gör det bra mot Pittsburgh här också. Men det räcker ju inte med. Räcker inte till. Han kan ju inte spela hela tiden.
Nej.
På andra plats så har jag den första av mina Pittsburgh-spelare. Och då sätter jag Phil Kessel, som jag ändå tycker är lite symbolen för Pittsburghs slutspel hittills.
Ja.
Och på första plats så har vi då Brent Burns.
Ja, men du har nästan inte en som jag skulle ha med på topp tre.
Är det Thornton? Eller?
Ja.
Ja.
Joe och Brent. Skäggen. Sissi Topp. är min topp.
Ja.
Ja, men visst Kessel också. Det är kul att tänka att vi nämner honom i sådana sammanhang.
Ja, det fanns ju verkligen inte bara för en tid sedan. Han började ju inte speciellt bra på den här säsongen heller. Han hade svårt att komma igång i Pittsburgh och det kändes ju lite som att det inte var någon lyckad trade då, och som han har sett ut i Toronto flera år i rad.
Mm.
Men han har ju faktiskt, det är ju som man har uppmärksammat nu, han har ju haft ett bra slutspelsfacit med Toronto och Boston tidigare, och han har varit grym i OS och VM för USA och sådär. Han brukar faktiskt raise to the occasion.
Ja, det har han verkligen gjort. Men jag tror, ja, det beror på vem som vinner till slut då. MVP brukar ju finnas alltid hos den som vinner Stanley Cup.
Ja.
Och gör San Jose det, så har de många alternativ, tycker jag.
Ja, verkligen. Alltså det är jättesvårt att peka ut en person, för det känns både i Pittsburghs och San Jose fall så är det ju det kollektiva bredden som är nyckeln. Det är ju inte en spelare här och där som nödvändigtvis är den stora faktorn.
Nej, det är verkligen sant.
Så att man protesterar ju inte om Pavelski skulle vinna heller, eller Couture eller Jones. Liksom. Det är så många som har bidragit på ett väldigt bra sätt.
Ja.
Bara för skojs skull så ska jag faktiskt upp några som jag tycker absolut inte har varit MVP i slutspelet som har åkt ur. Och de har ju varit inne på i tidigare avsnitt här, men jag kan bara dra dem snabbt. Jag tänkte, Corey Perry var verkligen ingen MVP för Anaheim. Braden Holtby lyckas inte komma upp ordentligt för Washington.
Right.
Drew Doughty hade -5 i serien mot San Jose.
Ja.
Claude Giroux gjorde väl bara ett mål eller en assist och sånt där. Och blev neutraliserad av Niklas Bäckström ända sen. Johnny Boychuk hade ett riktigt svagt slutspel för Islanders. Och Aaron Ekblad i Florida Panthers var en besvikelse.
Här kommer Jonathan Ekelivs skitlista.
Ja, här kommer motorsågen. Den brukar jag inte plocka fram så ofta. Men ett sista namn på den här listan är också Chris Russell i Dallas. Det blev ingen lyckad trade och han var inte speciellt bra i slutspelet överhuvudtaget faktiskt.
Nej, och ändå är Jim Neal nominerad som general manager. Det tycker jag är konstigt. In the end så visar det sig att han har begått fatalt misstag med sina målvakter. Så han ska ju inte alls bra om han vinner.
Nej, precis. Alltså innan slutspelet började så tyckte man att det var... Jag menar, Dallas vinner ju ändå den där tuffa Central Division. Men det var många general manager-beslut som fällde dem i slutändan. Alltså framförallt då målvaktssidan. Alltså, ja. Nu sitter de verkligen i klister där med både Lehtonen och Niemi på det dyraste målvaktsparet i hela NHL. Och det går ju inte att lösa på något annat sätt förmodligen än att de måste köpa ut en av dem. Kanske. För det är ju svårt att se att något lag skulle vilja ta emot något av deras kontrakt. Så att... Det är svårt att hitta en bra lösning på det där.
Ja.
Om de inte kan lyckas få någon av dem att bounsa tillbaka.
Bounsa är ordet.
Ja.
Ja, min unge vän. Nu måste jag göra en ordning här. Jag ska äta innan jag går och sen går jag till hallen.
Ja.
Byta om och gå till hallen.
Exakt, det är snart dags för Game 4.
Ja.
Och jag ska tyvärr erkänna att jag har inte stora förhoppningar. Men allt kan hända.
Allt kan hända, Jonte. Ja. Håll modet uppe.
Det ska jag göra.
Ser du matchen hemma i Örby?
Ja, hemma i Örby ska vi titta i natt.
Vi? Har du
sällskap? Ja, det är jag själv. Ja precis. Så att jag sitter i mörkret för mig själv.
Vad gör du då? Skriker. Har du läsk och godis och sånt där? Eller vad gör du?
Nej, det är ganska spartanskt faktiskt. Jag har min iPad som jag sitter och tittar på. Och jag sitter med dålig hållning för att jag sitter liksom lite för nära skärmen liksom, för att jag är så inne i matchen. Och så har jag lite i ryggen.
Jaha, men ingen förtäring?
Ja, det kan vara något. Men det är någon macka, nattmacka eller sånt där kanske dyker fram. Eller något så här. Det är inte så mycket alkoholhaltigt eller, eller bubbel och sådär.
Alkohol går inte om man ska titta seriöst.
Nej, det går inte. Så att, men det funkar bra. Då är man helt fokuserad om man inte har så mycket störningsmoment.
Så, ja, men ha så trevligt. Vi hörs säkert sms-ledes på vad som händer.
Ja, och jag är lite avundsjuk. Du ska ju faktiskt snart promenera de där 200 meterna till pressingången och kliva upp i mäktiga Amalie Arena. Så att,
yes. Ja. Bra det.
Du får det gött tills dess och hela veckan här, så är det faktiskt dags för en ny podd nästa vecka igen.
Ja, då pratar vi final.
Då pratar vi final, faktiskt. Mm. Och då är det bara precis de dagarna ska sista namnen i World Cup-truppen att tas ut också. Det kanske hamnar på agendan, vi får se.
Det måste det göra.
Det måste det göra, ja.
Coolt.
Så att, vi hörs allihopa och trevlig Stanley Cup-vecka önskar vi allihopa.
Yes, hej hej!
Hej hej! 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today.